There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Det generella svaret när man ska investera sina pengar är ju idag att tiden i marknaden, alltså tiden pengarna får jobba, är viktigare än att försöka tajma marknaden. Men det är såklart det matematiska, rationella svaret. Det emotionella kan ju vara ett helt annat, att det är bättre att sprida ut över tid, men fortfarande inte försöka tajma marknaden.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 219 och jag tänker att det blir en liten fortsättning på förra veckans frågor och svar. För att vi fick in så mycket frågor både på Instagram och på Facebook som vi liksom hann inte besvara alla i förra avsnittet.
Men kommer vi besvara alla? Nej, vi kommer inte hinna det. Nej, inte ens med detta avsnitt.
Utan några får vi liksom så här, där kan jag faktiskt rekommendera forumet.
Ja.
Att några av de frågorna som vi inte hinner kommer vi länka till forumet, för att forumet är liksom helt fantastiskt. Vi började ju det för snart ett år sedan.
Var hittar man nu forumet?
Ja, på riketillsammans.se/forum eller man kan ha såna här app. Och forumet är helt enkelt alltså ett ställe liksom där vi mycket pratar om ekonomi, pratar om investeringar, pratar mycket bilar, var det ju somras.
Bilekonomi.
Investmentbolag, till exempel det avsnittet vi gjorde här del 3 om investmentbolag var ju en diskussion från tråd. Så att det är verkligen högt
ja,
till
det. Det är många som ställer frågor, också nybörjare. Det är inte så att man måste vara proffs för att vara där. Frågor, eller svara på någons fråga.
Nej, verkligen inte. Utan många frågor är sådana frågor utan rätt svar.
Yeah.
Liksom, så här, hur gör ni? Så här tänker vi. Hur skulle man kunna göra? Jag har denna bilen. Vad tycker ni?
Eller, och sen är det konkreta frågor, så här, vilka finansiella rådgivare rekommenderar ni? Det var en tråd jag svarade på i morse till liksom mycket om Tesla.
Tesla-aktien.
Ja, nej, och bilen också. Ja, men allt och mycket hållbart sparande. Ja, men allt sånt som är roligt.
Mm.
Men det som är extra kul är att där hänger faktiskt också en hel del proffs i forumet som jobbar
vad
i finans.
För, alltså, vad menar du med proffs då? Är det nej, men som att... Som jobbar inom
finans. Mm. Så att där är några liksom så här riktigt bra diskussioner som är liksom så här på nivån att ja, men du hittar inte en bättre diskussion om till exempel hur mycket exponering ska man ha mot sin hemmamarknad eller hur får man den bästa riskjusterade avkastningen eller hur mycket ska man exponera sig mot tillväxtfonder. Alltså lite mer så att det är verkligen
lite djupare,
diskussioner för den som tycker det är kul också.
Mm.
Bra, men jag tänker att vi kör igång här med första frågan från Tjuskinella. Alltså det kommer vara lite märkliga så här namn, men jag tror att det är från Instagram. Och jag fick utbildning av Caspian där också, att man har två namn. Så att jag vet inte, vi löser det. Nu är Tjuskinella.
Ska jag läsa Tjuskinellas fråga? Om man sparar i de fyra hinkarna och mellanriskhinken blir full, slutar man spara i den då?
Ja, det korta svaret är ja. För dig som hör fyra hinkar, principen första gången, så är det någonting som vi gick igenom i avsnitt 190.
Mm.
Och det är ett av de två koncepten, två avsnitten. Så här, om man bara är ny till vår podd så är det egentligen bara två avsnitt man behöver lyssna på. Allt annat är en bonus. Och det är avsnitt 99 som uppdateras löpande. Det var någon som frågade mig om det. Så här, men avsnitt 99 är ju 3 år gammalt. Ja, men vi spelade in det för typ några månader sedan. Så även om det
en
är 99
uppdaterad
version. Ja. Mm. Och, sen, och det,
och det handlar ju om
hur man kommer igång med sitt sparande.
Hur man kommer igång.
Mm. Och sen är det avsnitt 90 då, som handlar om de fyra hinkarna. Som är ett sätt, ett perspektiv på sin ekonomi så att man får hamna rätt i risk. Ett sätt att tänka så att man kan sova gott om natten och få en bra avkastning.
Mm.
Etc. Men jag tänker att vi behöver inte göra liksom en version av fyra hinkar. Utan jag rekommenderar, har du inte lyssnat på fyra hinkar avsnittet så rekommenderar jag nästan att man pausar detta avsnittet. Stänger av, går till avsnitt 190 för det är mycket viktigare än dagens avsnitt.
Mm.
Så skulle jag verkligen säga det.
Men det svaret på Tjuskinellas fråga var att ja, man slutar man spara i mellan.
Det är det som är poängen, att när en hink blir full så fortsätter man på nästa.
Och vad är nästa hink? Det är ju den
passiva högriskhinken.
Högriskhinken, ja.
Ja. Mm. Ska vi ta nästa fråga?
Eli Stockholm undrar, nu ska vi tänka, två singlar versus par. Hur mycket mer kan man spendera eller spara vid parrelation per månad? Om man är i par eller om man är singel.
Mm. Mm. Alltså jag tänker ju så att detta är ju så här omöjligt svar på eftersom vi inte vet liksom förutsättningar. Men generellt så skulle jag säga att man tjänar väl aldrig så mycket pengar som när man är dinkis.
Alltså, double income.
No kids.
No kids.
Ja. Och sen är det ju så här, flyttar man ihop, då är man ju två om matkostnader, där man är två om boendekostnader, man är två om bil. Så att liksom... Där är ju vissa kostnader som skalar, det vill säga att de blir billigare ju fler man är. Men sen tror jag att det är liksom att man behöver komma ihåg att där är ju vissa kostnadsdrivare i livet. Och det ena är ju liksom så här boende, för flyttar man ihop så vill man ofta ha ett större boende och sen ska man liksom kanske ha radhus eller bostadsrätt. Och hus har vi ju lärt oss de senaste 5 åren, det är ingen som driver så mycket kostnader som hus, bil eller barn. Så det är bostaden, bilen, barnen som driver kostnader. Och sen så tror jag också att det handlar om, så som du brukar också vara inne på, att prioritera. Alltså så här, vad är det som är viktigt i ens liv? Du gillar ju också Ramizzetti.
Mm. Ja, han är ju, vad ska man säga att han är?
Amerikansk bloggare, brukar jag göra det enkelt.
Inom ekonomi.
Ja. Mm. Och han har ju drivit den här tesen som går väl i linje med Nassim Taleb, som också är en författare vi gillar, som säger så här, istället för att vara normal, var hellre i extremerna. Det är mycket roligare att vara extrem. Det vill säga så här, men lägg massor av pengar på det som ger dig energi, det som ger dig glädje, det som ger dig lycka. Naturligtvis med bisatsen gör det på ett ansvarigt sätt. Så att liksom så här, gillar du skor, gå bananas i skor, men ta liksom inte sms-lån för att köpa skor. Gillar du inte heminredning, skit i lägg, bjuda hem folk, skit i liksom köpa grejer.
Men du har bara dina garderober med skor då. Men inte liksom, man lägger ju sina pengar på något och då lägger man inte dem på något annat. Ja. Så är det ju.
Ja, och att vara extrem. Och vi brukar ju själva skoja, liksom, att vi lägger ju mycket pengar på vår vardag.
Mm.
Att underlätta allt från barnvakt till städning till matkassa har vi haft, au pair har vi haft, trädgårdshjälp, allt möjligt.
Så lite friktion som möjligt i vardagen.
Ja, men precis. Ja, vilket går i linje med det här avsnittet som vi också hade, så här, om inte pengar gör dig lycklig så spenderar du dem fel.
Yeah.
Som säger så här att vardagen är den största drivaren av lycka, upplevelsen av lycka. Men vi lägger ju väldigt, väldigt lite pengar på till exempel liksom heminredning.
Mm.
Och det var ju lite roligt, för du pratade, skojade att vi hade några kompisar nu som tog sån här hemhjälp, städhjälp.
Ja.
Och då fick firman skriva på ett avtal att de inte fick ta bilder hemma hos dem och lägga ut på Instagram. Mm,
ja, ja, det är många som vill det.
Jag hade ingen aning om det.
Att man inte ska göra det som städfirma.
Ja. Och de har ju ett jättefint hem. Men så tänkte jag på det när du sa det så här, det är ju ingen som kommer fråga oss. Bara, vi får inte ta bilder i det. Så här, det är liksom så här Ikea.
Ikea all over the place, ja.
Ja.
Jo, men så är det ju. Där har vi inte gått bananas på inredning direkt. Nej, det har vi inte.
Det är väl, jag tror att den dyraste enskilda sån här grejen, alltså om man bortser från en soffa från Ikea typ, det är ju någon sån här vas. Alltså vad är det du har, så här svenskt tenn köpte?
Ja, det är väl
här,
en pryl liksom.
En sån här vas. Vad heter det? Droppe?
Ja, något sånt.
Något sånt, ja. Ska vi gå vidare?
Ja. Eli Stockholm fortsätter att fråga. Ska man bunkra kontanter eller sätta in på börsen vid kraftig nedgång? Eller ska man sätta in på börsen nu?
Ja. Mm. Alltså så här, rätt svar är så här. Om man vet när den kraftiga nedgången kommer så kan man ju spara sina pengar tills dess. Ja. Problemet är ju så här,
men man vet aldrig när den kommer.
Nej, men precis. Så att, och eftersom man inte vet det, så är det bästa man kan göra är att spara regelbundet. Eller egentligen, så här, om man omformulerar frågan till sig så här, om jag har en hög med pengar, vad ska jag göra med den? Ska jag sätta in den på börsen nu, trots att det kanske är hög värdering? Eller ska jag sprida ut den över tid? Eller ska jag vänta på en kraftig nedgång? Så blir svaret, det matematiskt korrekta svaret är, att investera idag. Alltså time in market är det viktigaste. Hur länge pengarna får jobba är viktigast. Men det emotionellt korrekta svaret är så här, att om man är nybörjare och man sätter in mycket pengar på börsen och sen börsen faller och man tar ut dem och man känner så här, fan, börsen var inte till för mig, och man har förlorat 30% på 3 veckor, då är det sugigt liksom. Yeah. Och då är det bättre att man sprider ut det liksom regelbundet.
Och då tar man lite i taget av den här summan man har.
Ja, så till exempel jag brukar säga så här, att vi har ett avsnitt 92 som vi pratar i 2 timmar om det här, där vi liksom vänder och vrider och pratar, stämmer det även vid höga värderingar och så vidare. Men jag brukar säga, gör hälften, sätt in hälften av beloppet nu och sen hälften månadsspar. Och månadsspar, men då ska man månadsspara mer än 1 år. Alltså att man delar upp det i 30 delar till exempel. Eller liksom något.
Varför mer än 1 år?
För att annars kan du lika gärna sätta in det direkt.
Ja, alltså att
det är
den
riskspridningen.
För det är 3 år nästan.
Ja. Riskspridningen för 1 år blir för låg.
Mm.
Eller för lite, tänker jag. Men, och det sämsta alternativet är att sitta och vänta. Alltså, som poäng,
att inte ha pengarna inne på börsen.
Ja, att sitta och vänta på den där nedgången. För den har ju till exempel inte kommit på. Ja, den
du brukar ju säga att börsen är för det mesta på sin sitt högsta läge.
Ja, vi har
det låter så konstigt också.
Ja,
att det kan vara det alltid.
Ja, nej, men vi kan be Caspian när han klipper att sätta in en länk till en tråd som vi har på forumet som är så här, börsens normalläge är att vara på topp.
Mm.
Alltså den ska ju gå uppåt eftersom liksom, aktier är ju är företag och företag är människor och människor har en drivkraft om tillväxt och utveckling. Så att det är liksom, på svenska börsen så tror jag att Arne Tallvin kavas du på Twitter och räknar ut att ett rekord följs i genomsnitt av 42 nya rekord. Mm. Och jag tror att mellan 2011 och 2021 har vi haft över 300 rekord.
Så börstoppar.
Alltså att börsen har aldrig varit på en högre nivå någonsin tidigare.
Mm.
Liksom.
Men, ja.
Så att det är liksom mer liksom misstaget man många gånger tror är att man tänker så här, nu är börsen dyr, nu är den på topp, nu har tåget gått, jag skulle köpt för 10 år sedan. Ja, vi skulle alltid köpt för 10 år sedan, men vad vi glömmer bort är att för, liksom om 10 år så kommer jag titta tillbaka detta skulle gjort för 10 år sedan och den dagen är idag.
Mm.
Så det är därför jag brukar säga så här, bästa tillfället att börja spara är idag. Det är inte liksom imorgon eller liksom
ja, något sånt. Jag tror Eli Stockholm har fått svar på sin fråga.
Yes, ska vi ta nästa?
En till här. När ja. Går brytpunkten för att antingen välja ett målspara i aktier eller fonder eller sparkonto? Vad menar Eli Stockholm med brytpunkten egentligen?
Jag vet inte riktigt, men om jag ska gissa.
Målspara?
Så, ja, men jag brukar säga så här, när ska man lägga pengarna i aktier, när ska man lägga på sparkonto? Mm. Så brukar generella tumregeln är ungefär 10% i aktier per år i sparhorisont. Så har jag ett mål som jag ska ha pengar till om 3 år. Att vi ska flytta ihop om 3 år eller ska gå i pension. Eller ska, där är någonting som händer om 3 år.
Yeah.
Då är det max 30% av aktier och 70% på sparkonto.
Mm.
Det skulle jag, så skulle jag säga. Så att det är tiden som styr och tiden är viktig. Alltså jag brukar säga att tiden är ju småsparens bästa vän. Tiden jämnar ut avkastning, tiden minskar risken, tiden gör att det är mer rimligt att förutsäga vad det kommer att bli. Liksom, så att, ja. Nej, men tiden är superbra. Ska vi ta nästa fråga?
Nästa fråga, ja.
Känns som att idag har vi ändå ganska bra tempo.
Bra tempo, ja. Det är inte för mycket utsvävningar. Sima undrar, hur kopplar man kredit till konto på Nordnet eller Avanza?
Och jag tog med denna frågan, inte för att jag vet hur man gör detta på rak arm, men för jag brukar säga så här, jag rekommenderar alltid kontakta Nordnet eller Avanzas kundtjänster. Mm. De är superbra.
Okej. Trevliga och duktiga.
Ja, och man kan göra det oftast både via mail eller via kontakt eller via telefon. Så att alltid när det är sådana här frågor, ring till kundtjänst, de är där för att hjälpa dig och mig.
Och men vad är det här med att koppla kredit till konto?
Men så att man kan använda, så de flesta av oss är ju ganska vana vid att man kan ha ett hus och att man kan låna med huset som ja. Säkerhet. Mm. Det är det som kallas för pantbrev liksom typ. Mm. Man kan ju göra samma sak med aktier. Att aktier, egentligen är det ju så rent ekonomiskt, alla tillgångar är belåningsbara om de är likvida och värda något för någon annan. Då kan någon annan alltid säga, jag lånar ut pengar, om du inte kan betala så tar jag din säkerhet. Och så då tar jag dina... ditt hus eller din bil eller dina aktier. Och då kan man ofta på Nordnet Avanza låna upp till kanske 80% av värdet på sina värdepapper och få ut pengar till att köpa fler aktier eller ta ut dem till kontot eller sånt. Mm. Sen får man hålla koll på räntorna och sånt för att de skiljer ju lite. Alltså går man över vissa brytgränser så blir det väldigt dyrt. Alltså jag tror Avanza har att upp till 50 000 och en bra riskspridning så är det gratis att låna 50 000.
Ja.
Men sen om du gör liksom en dum allokering, en dålig portfölj, ja då plötsligt kan det kosta 7%
liksom, att ha det lånet.
Att ha det lånet. Så att, men jag tror att våra modellportföljer, till exempel på de har höga belåningsvärden för att de är så väl diversifierade. Ibland är det någon idiotgrej, jag vet Nordnet hade, att om man belånar våra modellportföljer att man inte får ha mer än 20% i en enskild fond. Sen kan jag ju tycka att det är ingen skillnad om jag har Länsförsäkringen Global och Nordnet Global. Det är ju samma underliggande bolag, men Nordnet tycker att det är lägre risk om jag har pengarna i 2 fonder än i 1, trots att fonderna har samma innehav.
Mm. Mm.
Så att det är en sån här, jag fattar, det är en systemgrej, men...
men det blir inte helt rätt.
Det blir inte helt rätt, liksom. Okay.
Mm.
Ta nästa.
Jim Nyberg skriver så här. Jag vill helt enkelt skicka över en fråga eller ett förslag. Det som jag undrar är om ni tidigare har gjort något avsnitt om kapitalförsäkringar för onoterade bolag. Sådant som Captena erbjuder. Jag har inte satt mig in i om det finns fler aktörer. Om inte så vore det intressant att läsa eller lyssna på detta. Vilket jag tror att fler än jag skulle tycka eftersom intresset för att investera i onoterat är stort. Ett avsnitt om fördelar och nackdelar med en sådan kapitalförsäkring versus vanligt konto med vinstskatt för att placera onoterade innehav i skulle nog många läsare uppskatta. Mm?
Ja, jag tog med denna frågan för att det är ett jätteviktigt ämne men det är väldigt, väldigt smalt.
Ja, det är smalt.
Det är väldigt smalt. Och för att ge lite kontext även till dig som lyssnar så är det så här att i Sverige så har vi ett ISK-konto, investeringssparkonto och kapitalförsäkringar. Ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring funkar som så att du betalar skatt på hela beloppet av värdet av din portfölj istället för att betala 30% på vinsten som det är då på om du äger aktier i en aktie- och fonddepå, alltså en vanlig depå. Men detta gäller bara för fonder och noterade bolag. Sen kommer vi då till onoterade innehav eller onoterade bolag. Och det är alltså bolag, det är majoriteten av alla bolag i Sverige är ju onoterade. Det är ju bara typ 4 000 av en halv miljon bolag i Sverige som är noterade.
Som finns på börsen.
Sen den absoluta majoriteten är ju utanför. Och då gäller andra regler för beskattning. Äger man som privatperson ett onoterat bolag så betalar man 25% skatt på vinsten. Äger du ett onoterat bolag via ett aktiebolag så är det skattefritt. Liksom. Och vad många har, inklusive jag, har efterfrågat är ju att varför kan man bara ha liksom noterade bolag i en kapitalförsäkring eller i ett ISK? Och eftersom det är så mycket mer förmånligt att ha ett ISK eller ett kapitalförsäkring än att just betala liksom de här 30% på vinsten eller 25% om det är onoterat. Och detta är ju då något som fler har efterfrågat, men Skatteverket var inte jätteglada för det här. Så enligt rykten, nu är det tredjepartsuppgifter som jag har förstått, så vann Captena, som är ett svenskt företag, de vann mot Skatteverket och sa så här, nej men det, vi kan värdera och vi kan liksom göra samma sak med värdering av onoterade bolag som man gör med noterade bolag i en kapitalförsäkring. För det är det som hela beskattningen, eller liksom hela klon ligger i, att man vill veta vad är portföljen värd så att man betalar rätt skatt.
Ja, ja absolut.
Är med.
Och det är svårt med onoterade bolag.
Och det är
bolag.
Jättesvårt med onoterade bolag eftersom där är inte samma transparens, där finns liksom inte samma likviditet i aktien, det kanske inte görs någon affär.
Nej, man kan inte bara köpa och sälja dem på börsen. Liksom.
Exakt. Så Captena är ett företag, man kan gå in då på captena.se och då kallar de det ISK för onoterat. Så då har de då partners som till exempel Futur eller andra försäkringsbolag där man kan lägga onoterade aktier i en kapitalförsäkring och betala mycket lägre skatt.
Mm.
Jag har haft mycket med Captena att göra, framförallt i våra liksom saminvesteringsprojekt på Patreon där vi tillsammans investerar onoterat.
Yeah.
Så jag känner väl till Captena och mitt problem med Captena är väl som samma problem som jag har med alla bolag som har monopolställning. Det finns bara ett bolag som värderar onoterade bolag för kapitalförsäkring och de vet hur man tar betalt. Och jag tycker att de tar betalt. Alltså om vi pratar om jag är upprörd i vanliga fall över fonder som kostar 0,8-1,4%, så kan jag säga att det är ju ingenting mot vad man liksom hamnar på om man håller på med Captena och kapitalförsäkringar för onoterade bolag.
Och men det är trist för då äter det upp en del av ens
en stor del.
Eventuella vinst.
Sen liksom. Kan det fortfarande vara lönsamt att göra det för att värdeökningarna i onoterade bolag kan vara väldigt höga. Så att det är liksom, jag har fler än en gång knutit handen i fickan, betalat fakturorna till Captena och bara liksom tänkt så här, nej men detta är ändå bättre än att liksom betala en onödigt hög skatt.
Varför finns det bara en?
För det är bara de som har vunnit det där målet med Skatteverket.
Mm.
Att de kan göra oberoende värderingar som de liksom intygar. Så att man måste liksom skicka in massa papper till dem och underlag och värdering. Och sen gör de värdering. Och bolaget skickar det till ett försäkringsbolag. Och sen tar försäkringsbolaget ut skatten.
Yeah.
I avgifter. Så att kontentan, jag kommer inte göra något mer än det vi har sagt idag, utan är man i en situation att man äger onoterade bolag så är det massor av krav som behöver vara uppfyllt för att man ska kunna få in det i en kapitalförsäkring. Men jag brukar rekommendera då att kontakta, de jag har haft jättemycket hjälp av är ju Realförsäkring och Finans. Där det är en finansiell rådgivare som heter Rickard Nylund som har hjälpt oss i saminvesteringsprojekten och sytt ihop just kontakterna mellan Futur, Coeli, Captena och alla de här aktörerna. Annars är det också ett superbra grej att ställa fråga på forumet.
Ja.
Men nu tänker jag att
vi går
vidare.
Jag tyckte att det var roligt att vi tog upp det här, därför att det är ju aktuellt för kanske vissa av våra lyssnare och läsare.
Detta är en sån där grej som de flesta inte vet om, att man kan sätta i onoterade bolag i en kapitalförsäkring. Och det är väl liksom, vad ska man säga, ett litet hörn i den svenska finansbranschen Så de som vet, de vet. Och sen är det många som inte vet.
Som ändå sysslar med...
Nej, men som inte ens vet att möjligheten finns. Alltså för 2 år sedan, jag har ändå investerat sedan 96.
Mm.
Jag visste inte att denna möjligheten fanns förrän det kom upp förra året när vi gjorde vår saminvestering.
Och du behövde få veta det?
Ja, alltså jag har egentligen inte brytt mig, för vi har ju investerat i onoterat via våra bolag, och då är det ändå skattefritt. Men vi hade ju många på Patreon som saminvesterade med oss, som var privatpersoner, och då blev det plötsligt väldigt relevant för dem. Precis. Och då var jag ju tvungen att sätta mig in i hur det fungerar med allt det där. Och det är då jag kommit i kontakt med Kapitena och Futur och Coeli och Realförsäkring och Finans.
Mm.
Men jag tänker att vi kan lägga ut en länk till då Realförsäkring och Finans, så kan de hjälpa till med
realff.se. Det är nästan som ett fotbollslag.
Ja, men det är precis vad du kunde göra så här. Vi går vidare.
Okej, Fredrik Stenberg har skrivit denna frågan här. Jag har runt 110 000 kronor på ett fondkonto sedan många år. Utvecklingen är plus 614% i den småbolagsfond som ligger kvar. Skulle jag sälja rubbet, ta skattesmällen och återinvestera på mitt ISK, eller ska jag låta pengarna ligga kvar?
Jättesvårt att ge rådgivning, som vi vet inte hur liksom övrig ekonomisk situation ser ut. Så jag kan inte ge någon personlig finansiell rådgivning, och det gör vi ändå inte i de här avsnitten, utan jag kan säga generellt.
Mm.
Generellt sett, om man har en långsiktig sparhorisont, man avser fortsätta spara sig i 10 år, och man har en sån här dum lösning att man ska betala 30% på vinsten, så är det oftast generellt bättre att ta skattesmällen, bita i det sura äpplet, flytta till en bättre skattelösning och låta pengarna vara där. Om det är så i Fredriks fall, det vet jag inte. Bör man också ibland kolla upp det, för när det är jättehöga värdeökningar så finns det något som heter schablonregeln och sånt, att man kan få lägre skatt på just det där. Så det kan också vara värt att slå en signal till en finansiell rådgivare eller till Skatteverket och fråga.
Liksom, kan Skatteverket svara på sådana frågor?
Ja, man kan fråga så här, hur funkar det med schablonbeskattning i en aktie- och fonddepå? Så kan de förklara. Eller så kan man ställa frågan på forumet, så kan vi säkert ha någon läsare som kan det bättre än mig. Men det var länge sedan jag hade ett vanligt fondkonto.
Mm.
Sen är det en annan psykologisk aspekt som man inte ska underskatta. Det är sjukt roligt att logga in på sitt Avanza-konto och se att det står plus 614%. Alltså om det backar med liksom 10% eller liksom 20 procentenheter, inte procent utan procentenheter, så ligger man ändå på 580 eller 590 procent plus. Och det är sjukt mycket enklare att behålla det än säg att han hade sålt av, bytt till ISK, börjat på noll i värdeökning, backar 20%, för då står det ju minus 20. Så att ibland har jag dumt nog utifrån ett rent känslomässigt perspektiv behållit vissa fonder trots att de kanske har en lite högre avgift, för att det står plus 217%. Och det vet jag är mentalt mycket enklare att titta på än om det bara står plus 6%.
Ja.
Fattar du hur jag menar?
Ja, men jag tänker att man ändå har tjänat massa pengar.
Ja, men det syns ju inte.
Nej, men varför måste det synas? Du vet ju det.
Yeah.
Ja, jag är inte riktigt så att jag måste säga att det står 127% eller så.
Alltså jag har en sån deal med
jag vet ju det själv.
Ja, men jag har en sån deal med min hjärna som är så att jag behöver inte lita på allt min hjärna liksom tänker ut.
Nej, men det är...
för att den brukar försöka lura mig, och då luras jag tillbaka. Och detta är ett sätt för mig att lura hjärnan att jag gör rätt grejer. För att så här, det är billigare i längden för mig att behålla en bra investering än att sälja den i någon känslomässig affekt.
Absolut.
Och då är det värt, till exempel, vi har en DNB Global Index som är en sån fond jag rekommenderade för 6-7 år sedan. Och den har ju gått upp så 100% någonting. Och jag visste, jag hade kunnat byta till Länsförsäkringar Global eller Avanza Global som är 0,1% billigare. Men då är jag så här, nej, DNB-fonden får ligga kvar. Trots att den är kanske 0,1% dyrare eller vad det var nu var.
Mm.
Ja, ska vi gå
vidare? Då går vi vidare till nästa fråga. Mikaela Pettersson skriver så här. Hyresrätt versus bostadsrätt. Hur ska man tänka i olika stadier i livet? Till exempel när man är ung och ny på arbetsmarknaden gentemot om det är någon skillnad när man blir äldre. För- och nackdelar med respektive. fällor man ofta hamnar i.
Mm.
Okej. Okay.
Har du någon tanke?
Nej, jag tänker mest på hur vi gjorde. Ja. När vi var yngre så bodde vi ju i hyresrätt. I ganska bra tag.
Ja.
12 år faktiskt, för att vi hade ju en stor. Och så att det funkade för oss i en mängd stadier liksom, när vi ska få barn och så också.
Ja.
Men vad tänker du?
Ja, men jag tänker att när man är yngre, hyresrätt absolut. Alltså en hyresrätt gör det enklare att flytta till om det finns jobb, ett roligare jobb i en annan stad.
Ja, och det kan ju vara så att man gör så när man är lite yngre.
Och hyresrätt har ingen ekonomisk risk. Det är liksom, man är inte bunden till den på något sätt. Den, liksom, sen är det ju svårigheten med hyresrätter är ju att de är svåra att få tag på. Liksom. Eller så är de lätt att få tag på, men väldigt dyra. Men även om de är dyra så kan jag lätt tycka att det är värt det i den extra kostnaden om det är ett temporärt boende. Och jag tror att de flesta som vill gå på någon slags generell bild så vill man ju träffa en partner och liksom ha barn. Sen är det inte så alla vill ha det såklart, men om man tittar på det så att liksom bo själv, då brukar jag ofta säga så här, men hyresrätt eller liksom så här. Sen om man träffar en partner, lite beroende på hur gammal man är, hur nära barn ligger i tiden, så kan ju liksom ett större boende vara mer aktuellt. Alltså, ja, så här, för att försöka sammanfatta en tumregel, så den jag har hört från folk inom fastighetsbranschen eller mäklare och sånt, då brukar de säga så att ha ett 10-årsperspektiv på ditt boende. Vad kommer att hända de 10 kommande åren? Och ta höjd för det redan i början så att man inte behöver flytta.
Nej, men precis. Jag tänker på det också, vad man är för typ av person. Alltså om man nu vill satsa på sin karriär, då kanske man måste kunna röra på sig snabbt.
Ja, ja.
Och det behöver inte ens betyda att man är ung.
Nej.
Alltså att man kan vara över 40 liksom och fortfarande hålla på med hyresrätt för att man vill vara snabbfotad.
Ja, men exakt. Exakt. Så att jag tänker så här, är man där, man funderar, vi kommer nog skaffa 2 barn inom 10 år. Ja, men köp ett boende som har höjd för 2 barn. Har man liksom så här, okej, men vi vill bo på landet, så här, ja, men då kanske det är värt att bo dyrare i 2 år för att sen liksom spara extra pengar.
I rätt fas kunna flytta.
Ja, och där gillar jag ju inte att spekulera. Jag gillar ju inte att spekulera i boende eller att se boende som en investering.
Nej.
Så att, för att historiskt sett så har ju liksom priset på bostäder utvecklats i takt med inflation och löneökningar. Sen de senaste 30 åren, sen 90-talet, har ju priserna varit galna, så typ 9% om året. Så har jag någon siffra, men det upplever jag inte att man kan räkna med. Och då köpa en bostadsrätt för att bo där i 2 år för att sen flytta till ett hus, ja, då tar du en risk. Ja, men säg att bostadsmarknaden skulle sätta sig med 10-15%. Mm. Ja, men det kan ju äta upp hela din kontantinsats. Så att jag vet väl, så skulle jag väl fundera. På samma sätt som att kanske ställa sig en hyresrättskö när man blir äldre. Att för att kunna liksom kanske få ut värdet på sitt hus eller på sitt boende och kunna använda de pengarna.
Ja,
så att jag tror att
det är en
man
bra
är så,
tanke.
Så att jag skulle väl säga
kommer
så
här, vi göra?
Ja, kanske. Vi får se. Bra, ska vi gå vidare?
Går vi vidare till Joakim Nyman som skriver så här. Vilka alternativa investeringsstrategier eller typ av portföljer rekommenderar ni för långsiktigt månadssparande men med minsta möjliga administration, det vill säga ombalansering och justering av innehav med mera? Det finns nog fler med mig som inte riktigt har intresse eller tid att vara särskilt aktiv, men som ändå vill månadsspara på ett klokt sätt för ökad frihet och möjligheter på sikt. Tack.
Alltså då skulle jag säga, gå tillbaka till förra avsnittet, första frågan så här, varför tror jag inte att man kan slå index och den här metaforen med fotbollsspelaren eller med fotbollslaget. Och för att jag liksom så här, förlåt jag blir upprörd här, men det blir alltid
jag tycker inte du verkar så upprörd.
Nej, men det blir alltid så här, om man bara läser på och lägger tid så kommer man få en bättre avkastning. För det är ju det som sägs. Eller
alltså
det är
så intuitivt att vi tror på det alltid, oavsett om vi har fått höra att det inte är så inom ekonomi.
Implicit så antyder ju det här att om jag bara är aktiv, om jag bara är påläst, om jag bara engagerar mig så kommer jag få en bättre avkastning. Men så är det ju inte, utan det bästa man kan göra, det är ju det forskningen säger, är ju att köpa alla bolag i hela världen, i alla storlekar, i alla branscher. Och det är ju precis det som en fondrobot gör. Så många tror ibland så här felaktigt, men du vet så här, Jan fattar inte aktier eller så här, det är därför han rekommenderar indexfonder. Och jag vet, så jag blir liksom så trött på det där. Nej, jag väljer indexfonder för att det ger mig bäst odds till noll ansträngning. Liksom. Och jag får inte bättre odds genom att anstränga mig. Och det var ju då den här fotbollslagsmetaforn vi tog upp förra gången. Att få tro att jag ska slå liksom Barcelona eller PSG som har liksom världsspelare, som köper de bästa spelarna, som har liksom dietister, tränare, massageterapeuter, läkare, chaufförer, grässkötare och gör detta liksom dygnet runt. Och så ska jag komma dit och anstränga mig 2 timmar i veckan eller 2 timmar om dagen eller till och med 8 timmar om dagen. Jag kommer ändå inte ha någon chans. Liksom, så jag får inte betalt för den extra ansträngningen. Så det är därför jag säger så här, Lysa eller Opti, liksom en fondrobot eller en global indexfond. Det är liksom, det är det bästa man kan göra. Mm. Så att det kloka svaret så här, kör Lysa. Liksom. Vill du dessutom sponsra så kan du använda vår sponsrade länk, men det är inte ett krav, för liksom, vi har pratat om Lysa en massa andra avsnitt. Mm. Avsnitt 99 rekommenderas varmt. Återigen, har du inte lyssnat på avsnitt 99, stäng av avsnittet, gå till avsnitt 99. Ja, det var mitt lilla brandtal.
Ja, det var ett brandtal.
Ja.
Okej, då hoppar vi vidare.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Till Irina Siadinovas fråga här. Avanza, förmåner och risker, och vilken portfölj ska man investera i? Hur administrerar man och justerar och så vidare? Tacksam för svar.
Ja, detta är ungefär samma svar som på förfrågan. Skit i Avanza. Alltså om du inte har intresset, om du inte har ambitionen att liksom du tycker att sparande är en hobby. Mm. Om sparande är en hobby och du är okej med att du inte kommer tjäna så mycket pengar som du hade kunnat tjäna, utan att jag säger så här, nej men jag betalar för att ha roligt. Vilket vi gör varje gång vi går på restaurang eller klättrar eller åker på en resa, då betalar vi för att ha roligt. Man kan betala för att ha roligt med aktier, då gör man det på Avanza eller Nordnet. Vill man bara vara så här, jag vill ha den bästa sparandet, fondrobot, global indexfond, gå i linje med forskningen, punkt.
Mm.
Håller du med?
Eller, ja, jag håller
eller
med.
Är jag hård?
Ja, ja, men absolut. Jag, det enda jag har egentligen på Avanza, det är ju mina sådana Tesla-aktier. Och det är ju...
Ja, då har du tjänat asmycket
pengar
på.
Jo, men det är också bara för att det är en, jag har dem för att jag är så himla... Jag
är ett fan.
Jag är ett fan, ja.
Ja.
Så det är inte så att jag har tänkt, oh, vad mycket pengar jag ska tjäna. Det kunde jag inte räkna ut.
Ja, där kom en tråd på forumet. Alltså, där är rätt mycket humor i forumet också.
Mm.
Som var så här, vad kallar man någon som blankar ett företag och köper deras produkter?
Ja, vad kallar man någon
som... Alltså, liksom,
jag vet vad man kallar dem.
Vad kallar man dem?
Jag tänkte säga hycklare, men jag vet inte om det var rätt. Nej, men det är så att man inte riktigt, att man är lite förvirrad kanske. Eller jag vet inte, vad skriver folk att man kallar?
En Bolmeson?
En Bolmeson, ja.
Ja, man köper,
men då är det en Jan Bolmeson.
Okay.
För jag har ju köpt Tesla-aktier.
Och köpt bilen,
ja.
Medan jag har blankat aktien.
Men du har och inte blankningen kvar?
Nej, jag förlorar ju massor pengar,
ja,
på
precis,
det.
Ja, precis. Du förlorar pengar på
det. Ja, det går vidare.
Ja.
Så du är så dryg ibland.
Ja, men du är dryg mot mig också.
Ja.
Så, right back at you.
Ja.
Filip Kellner frågar så här. Hur finansieras dyrare villor? Över 15 miljoner kronor då alltså. Gäller andra villkor för dessa? Det är en bra fråga.
Ja, lite olika, finns inte ett generellt svar. Så att ja, alltså så här, om jag ska ta exempel i vår närhet, så är det ju så att de som ofta köper dyra villor har ofta ganska stora förmögenheter. De har ofta till exempel fastigheter, eller de har liksom stora aktieportföljer eller så, så att de har ofta stora engagemang i någon bank.
Mm.
Och ja, då gäller andra villkor. Då får de lägre bolåneräntor. Jag vet ju folk som har bolåneräntor på 0,4%, 0,5%. Men det är ju liksom samma som...
Men då har de redan, som har du sa, ett stort
ett stora engagemang hos banken. Så att bankerna ser ju detta ofta som en helhet. Alltså ungefär som på Avanza Nordnet, så kan du gå in och har du ett företag som också investerar på Avanza Nordnet, så kan du slå ihop bolaget och ditt hushåll så att det räknas i samma hushåll och då får du bättre förmåner. Så ja, man får bättre förmåner ju större engagemang
man
har.
Men har man inte bättre utgångsläge för förhandling också där, när man redan har ett stort engagemang i banken?
Jo, så är det. Så att det är det ena. Sen är det ett annat specialfall. Det är om man jobbar på bank, så får man ofta bankrabatt på räntor. Så då har jag också hört talas om 0,1-0,2%. Alltså inte i rabatt utan slutgiltig ränta.
Mm.
Så man lånar mer eller mindre pengar gratis. Men jag har också kompisar som är typ vd på något större bolag, som har köpt då lägenhet eller villor för 15 miljoner. De har inte andra villkor, för då är de ju bara att de har en högre lön.
Mm.
Liksom. Och sen det tredje, om man är så här riktigt rik, alltså så här, vi pratar 100 miljoner och uppåt, ja, då får man, till exempel, vi har en kompis som köpte ett hus i Spanien till exempel för 8,5 miljoner euro, och då fick de ju det lånet nästan mer eller mindre gratis från en amerikansk bank i utbyte mot säkerhet i aktierna i det börsnoterade bolaget där de var stora ägare. Så att svaret på...
det kan se lite olika ut.
Ja, så svaret på frågan är, gäller andra villkor? Ja, men det har inte med huset att göra, utan det har med den ekonomiska situationen hos de som ofta köper de här husen.
Mm.
Ja, jag vet inte om det var svaret på frågan.
Jo, men jag tycker absolut att det är ett svar.
Sen är det inte ovanligt också att många köper det kontant. Vi har ju också kompisar som har köpt hus för 30-40 miljoner kontant.
Mm.
Så att, men... Ja.
Okej. Eli Lindergård undrar så här. Vad är en värdeaktie? Finns det värdeaktiefonder? Eller ännu bättre, värdeaktieindexfonder? Och vilken är i så fall billigast / bäst? Mm. Tack för det fina arbete ni gör. Mm. Tack Eli.
Mm. Mm. Så en värdeaktie, man brukar, vi kommer att prata om det i ett kommande avsnitt och ge en mer formell definition, men lite slarvigt kan man säga så här, att man delar upp bolag i värdebolag och tillväxtbolag. Tillväxtbolag, då säger man så här, det viktigaste för dem är att de växer, de ökar omsättningen, de behöver inte gå med vinst till exempel. Amazon var ett sånt bolag jättemånga år, ingen vinst, till hög tillväxt. Mm. Många it-bolag är också så här, hög tillväxt, ingen vinst eller till och med förlust. Och detta är det som på engelska kallas för growth.
Mm.
Sen har man då value eller värdebolag, som ofta är bolag som är på en mogen marknad. De är redan så stora som de kan bli och de kan inte ta marknadsandelar, för att det finns andra bolag som är lika stora. Så det är väldigt moget.
Men vad kan det vara för några bolag?
Ja, men så här, SKF till exempel, så här, kullager. Det är inte som att och jag startar ett nytt bolag som ska göra kullager och detta kommer att växa med dubbla siffror varje år. Liksom, den marknaden för kullager är ganska mogen.
Mm.
Är du med?
Ja, för jag började tänka på Ikea, men de är ju inte i en mogen marknad.
Jag vet inte.
Nej, alltså, men de expanderar ju och växer.
Ja,
och
men jag skulle nog inte säga att de växer i samma takt som de har växt förut.
Nej, kanske liksom. Inte. Det vet jag
H&M
inte.
Hade ju liksom en period, vet du, de öppnade en affär om dagen eller en affär i veckan eller vad det var liksom.
Mm.
Så att det är liksom så här, det är vad som prioriteras. Och jag tycker gränsen kan ibland vara lite flytande på det där. Så att man säger ofta värdeaktier, om jag ska generalisera, så värdeaktier är ofta liksom klassiska, tråkiga bolag som går med vinst, har utdelning, de är inte så sexiga, du läser inte om dem ofta i tidningar. Medans
de
growth,
tuffar på liksom.
Ja, liksom, det är flit och systematik.
Mm.
Medans tillväxtbolagen är ofta de man hör om.
Mm. Liksom, och det händer mer saker.
Ja, och det är det vi har sett nu. Som på de senaste åren har vi haft en enorm tillväxt i growth. Mm. Med alla it-bolag och hela det där. Medans historiskt sett så kommer inte alla bolag lyckas växa. Eller de kommer växa men kommer inte kunna omvandla sin växt till vinst. Så därför, det är en av anledningarna till att man, forskningen brukar peka på att värdebolag eller valuebolag tenderar att gå bättre än tillväxtbolag över perioder. Det är en av de faktorerna i den här Pharma French 3- eller 5-faktormodellen. Och då brukar man säga att value går bättre än growth, men det har de inte gjort de senaste 10 åren.
Nej.
Så att vissa brukar prata om att just nu 2021 så ser vi en sektorrotation, eller att vi ser en rotation från growth till value, eftersom det har varit sån tillväxt på growth och value har legat efter, men jag vet inte.
Men
jag
finns det någon värdeaktieindexfond?
Yes, det finns det.
Kallas det det eller det kallas något helt annat?
Då heter de ofta, det är ofta sådana här börshandlade fonder, ETF-er.
Mm.
Och då kan man ofta gå in på Avanza eller Nordnet, titta i deras sådana här fondlista och sen tar man ETF-er eller börshandlade fonder. Och sen har de ofta ett sökfält och då kan man skriva growth eller value. Och då,
men vad står nu ETF-er?
Exchange Traded Fund, börshandlar. Mm. Det är som en fond fast den handlar som en aktie. Mm. Och då får du ofta så här till exempel SPDR MSCI World eller Growth. Och då betyder det att detta är tillväxtbolag i hela världen av fondbolaget SPDR.
Så liksom. Sen kan man studera deras PDF sen eller kan man, det är, titta lite närmare på vad det
så kan man titta. Och då finns det iShares Growth Global eller iShares Growth Small Cap. Eller, alltså det finns massa. Så att growth och value, det är de två. Mm. Så att ja, det finns billigast, jag kan inte det i huvudet, men de ska sällan kosta, eftersom det är så vanligt med just value growth, så ska en sån inte kosta mer än 0,4. procent kanske. Sen får man inte glömma bort att det ofta är växlingsavgift när man köper de här börshandlade fonder på 0,25, både vid köp och sälj och lite annat sånt. Så att jag är inget stort fan, men det går att göra.
Mm.
Är man jätteintresserad av det här så har vi på Patreon, på vår community, en intervju med Henning Hammar, som brukar kalla investerarfysikern, som driver Börslabbet, där vi hade en kväll där vi just pratade om så här strategier i value, growth och momentum och lite sådant.
Mm.
Och då kan hjälpa han till att plocka fram just värdeaktier då, eller liksom som passar.
Ja.
Bra.
Ja. Marie Alm Centeno skriver så här: erbjudande om att investera 250 euro i Netflix eller Amazon. Är det något ni tycker kan vara en bra investering?
Alltså jag vet inte, men min känsla, du vet, när jag fick den frågan var nästan så här scam.
Ja, jag vet inte, var kommer det erbjudandet ifrån?
Ja, precis. Så att, men så här, generellt sett, jag är inget fan av direktinvestering i aktier, utan best odds långsiktigt, återigen, 250 euro, det är 2 500, det kan du börja sparande på Lysa.
Mm.
Så att jag hade någon kommit till mig och med den här typen av frågor, så hade jag sagt att till och med frågan är förmodligen felställd.
Mm.
Utan att liksom, återigen, avsnitt 99, spara i en liksom global indexfond. Och det är ju de facto vad en fondrobot är.
Mm. Bra. Niklas Petrov frågar så här: finns en risk att ni, det finns en risk att ni har pratat om det tidigare men att jag har glömt. Om man har för avsikt att äga en semesterbostad tillsammans med andra, har ni tips på ägandeform samt hur det bäst bör drivas för att minimera trassel med underhåll etc.?
Oj, nej, vi har faktiskt inte pratat om det tidigare. Och detta är återigen en typisk fråga. Ställ den i forumet. Där finns folk som har
erfarenhet av detta. Ja.
Det jag brukar väl säga är att, alltså så här, specifikt i detta, nej, jag hade inte gått på någon annan bolagsram, utan ägde detta privat, anlitade en civilrättsjurist för att dra upp ett avtal
och mellan parterna
ja, och försök liksom, jag brukar alltid säga, det är bättre att ta bråket i förväg än efterhand. Och så titta på de här faktorerna, ja, men ska man betala i förhållande till användning eller hur många veckor man utnyttjar, alltså man är inte först med det här problemet. Det finns ju hela timeshare-industrin. Så jag hade ju kollat på hur ser sådana avtal ut. Och sen hade vi nog ägt det privat faktiskt. Mm. Sen har vi ju haft något avsnitt också som tror jag heter så här, Bo gratis med Jakob och Isabel från Main Home. Ja. Som har pratat mycket om just uthyrning och liksom semester. Och de är ju duktiga på det där. Sen har vi väl konstaterat i forumet också att det generella kring att köpa semesterbostad och hyra ut, att det är sällan bra utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Alltså jag köper detta för nu ska jag hyra ut det. Utan de som är mest nöjda är de som köper en semesterbostad och använder den själva och sen hyr ut den som en bonus.
Mm.
Som att man har en fjällstuga, men man köper inte fjällstugan för nu ska jag tjäna pengar på att hyra ut den, utan man köper en fjällstuga för vi gillar att åka skidor. Och sen hyr vi ut den när vi inte är där. Och så blir det en lägre utgift för oss. Snarare än att fan, jag fick inte 8% avkastning.
Ja, eller man förväntar sig att allting ska gå smooth. Och så gör det inte det. För det är alltid någonting med när man hyr ut det.
Ja, och vi har haft trådar också. Jag vet till exempel så här, någon som funderar på att köpa ett hus utomlands. Så här, Solkusten eller Spanien. Då har vi en lång tråd också. Research de hade gjort. Och Ulrika, då en kompis till oss, svarade också. De har ju ägt hus och sånt i Spanien och hur de hade gjort och att, sånt. Så att det finns jättemycket sån kunskap. Det var ju lite off topic här, men ja.
Ja, brukar vi vidare. Hampus Hellström skriver så här. Om man bor utomlands och bara har tillgång till en vanlig aktiedepå, hur bör man lägga upp den årliga ombalanseringen?
Ja, först hade jag också så här, kolla upp att du inte kan ha en kapitalförsäkring. Jag har någon så här svag känsla att jag i forumet har sett folk som bor utomlands som har en kapitalförsäkring. Sen är det ju vissa sådana här, eller att det kanske beskattas som en vanlig depå. Men det där är struligt beroende på vilket land man bor i. Så att det skulle jag alltid kolla upp med en finansiell rådgivare. Vi har ju också i forumet, kan lägga ut en länk, Caspian, du får lägga ut en länk här till så här, en lista på finansiella rådgivare. Till exempel om man är US person, för då vet jag också sån här skattproblematik.
Att man bor i USA.
Antingen att man är svensk medborgare som bor i USA,
ja.
Eller man är en amerikan med amerikansk medborgarskap som bor i Sverige. Mm. Du har problem på båda hållen.
Mm.
Men om vi bara isolerar frågan här till ombalansering, så brukar jag säga ombalansera en gång om året. Och vi har ju vår Excel-kalkyl, så man behöver inte sälja av allt och köpa tillbaka allt som man kan göra om man är lite slarvig i en kapitalförsäkring, utan den kan räkna ut exakt hur mycket du ska sälja på respektive fond så att du får ombalanseringen. Så att du får ombalansering så skatteeffektivt som möjligt, för det är det som egentligen är den implicita frågan. Mm. Hur ombalanserar jag så att jag får en så låg skatt som möjligt? Men ja, det är min gissning utifrån och känt igen frågan, för det är inte det som frågas i texten.
Ombalansering har vi också pratat om tidigare, vad det är för någonting.
Ja, det gör vi alltid. Ombalansering
typ
är ju
att, januari eller vad det är.
Ja. Ombalansering är ju som att trycka på en reset-knapp i portföljen, att man går tillbaka till det som man har tänkt, alltså en
ursprungs. Om man vill ha 60% aktier och 40% något annat, så, ja,
exakt.
Så ska det ju vara det hela tiden.
Exakt. Ska vi gå vidare?
Ja. Felicia Lidback undrar, jag har funderat på detta med att ni ofta pratar om att man ska starta företag för att tjäna mycket pengar, men inte alla företag har ju realistisk möjlighet att generera stora vinster. Jag är exempelvis bonde, något som är väldigt givande men inte särskilt lönsamt i förhållande till insatser och arbetsbörda. Kanske kunde ni vidga begreppet företagande?
Mm. Alltså, jag skulle väl säga så här, alltså, jag tror att just företagande är tyvärr en sådan sak som, eller så här, det är en muskel man behöver träna. Man föds, jag tror inte att det är någon som föds till liksom företagare eller att man ser möjligheter överallt, utan att det är en muskel man tränar.
Det tror jag också.
För att jag köper inte den implicita antagandet här att man inte kan tjäna pengar som bonde. Ja visst, jag fattar att jag provocerar alla bönder som lyssnar på det här just nu, men jag vet också bönder som tjänar mycket pengar.
Mm.
Så att det är liksom så här, ibland sätter det sig i en bransch att i vår bransch kan man inte tjäna pengar för man är inte...
Man är här för hjärtat och inte man är här för hjärtat. Och det finns flera branscher som är på det viset.
Till exempel forskning.
Ja, till exempel.
Eller konst, eller hantverk, eller sådant. Utan då gäller det ju att lista ut hur kan vi göra detta? Hur kan vi göra en värdeförädling som gör att vi får bra betalt för det här? Och det finns, jag vet ju bönder som har gjort allt från, alltså beroende på vad man har för möjligheter, du vet, styckat av mark till att ha haft liksom olika arrangemang, till att sålt, producerat liksom grejer på gården, till att valt, liksom haft självplock, till att ha tagit in olika liksom aktiviteter och sådant. Så att jag tror att detta är en sån här grej att man nästan, om jag ska överdriva, behöver, när det gäller företag, oavsett om man är bonde eller inte, att ta ett eller två glas rödvin och sen kör man någon brainstorming så att man slipper den här kritikern som säger så här kan man inte göra och vem tror du att du är och det är ingen som gör det här. Så att man vågar liksom gå lite bananas.
Alltså, yeah, just i den här värdeförädlingen som du pratar om, att liksom, vad kan vi göra för någonting? Och just det också tycker jag väl att det blir en mental grej när man har, eller när man har startat företag eller ska göra det, att man börjar tänka annorlunda då.
Tänka som en företagare
och det är som du säger, det är en muskel.
Det är en muskel och man vet aldrig vad som kommer vara från början. Och grejen är att, alltså ta till exempel Elon Musk. Vi har en tråd på forumet här om dagen där var så här, vissa som bashar, du vet så här, fan, han pratar om robot och tar upp en utklädd dansare i trikå på scen.
Vilken, nej, jag har inte sett detta.
Men du hör ju hur det låter. Och sen att de skulle göra liksom Hyperloop och alltså det är 100 grejer Elon Musk har sagt som inte har blivit någonting. Ja, och så kan det vara. Men de
det
grejerna,
finns ingen skam i det. Nej, det
för om han inte hade försökt alla de här grejerna så hade han ju inte lyckats med de få grejerna han har lyckats med. Men för att lyckas med några få grejer så måste man misslyckas med en majoritet av grejer.
Mm.
Och de flesta upplever jag är rädda för det där misslyckandet. Medan som företagare så är man så här ganska snabb, men nu har jag testat detta, detta funkade inte. Eller, detta vore coolt, vi testar.
Nu såg alla när jag ramlade.
Men... Ja, och nu står jag här med brallorna nere.
Ja.
Och det är okej.
Det är en del av spelet.
Ja, och det gäller liksom inte här Felicia liksom specifikt, utan rent generellt. Och jag vet också i forumet att det finns folk som är bönder, som är så här, vårt mål är att bli ekonomiskt fria, vi kommer att bli det tack vare att vi är bönder. Och jag tänker ta till exempel de här Mandelmann, nu vet jag inte om de är bönder, men de tjänar bra med pengar på sin nisch. Och de har gjort tv-program och de har sin gård och man kan åka dit och hälsa på. Och
det har vi aldrig varit.
Nej.
Det är konstigt.
Ja, men jag har ju inte så större intresse.
Ja, men jag har det.
Ja, ja. Du får arrangera.
Jag arrangerar.
Jag säger ju alltid ja.
Ja.
Så att om jag ska vidga begreppet företagande så ska jag säga att företagande handlar om att få saker gjort. Mm. Sen vad det är för saker spelar ingen roll. Att vara företagsam. Ja. Ska vi gå vidare?
Ja. Yeah.
Och Felicia, starta gärna en tråd i forumet. Jag lovar att vi kan brainstorma.
Det måste finnas andra som vill svara på detta
grejer,
också.
Hur man kan tjäna pengar som bonde.
Mm. Mattias Henriksson Göransson skriver så här. Japp. Hur förvaltar Nobelstiftelsen sina pengar? Med tanke på den oerhört långa tidshorisonten samt att olika tillgångsslag betett sig olika över tid, kanske också bör gå under förslag tips på gäst.
Ja.
Nu hänger jag inte riktigt med i den här.
Nej, men han undrar hur förvaltar Nobelstiftelsen sina pengar?
Ja.
Och korta svaret är så här, jag vet inte, utan det är ett utmärkt förslag.
Han menar att vi skulle kunna ta in någon
som gäster. Ja. Men jag tycker ju att det finns ju, alltså det som är mest likt är ju det som kallas i USA endowments. Så man kan ju ofta kolla då till exempel på en Google på endowments, och då är det eller så här, Yale model eller liksom Yale portfolio eller Stanford portfolio som är ganska liksom liknande. De har liksom en oändlig tidshorisont, de behöver plocka ut en del pengar. Och det som är intressant med dem är ju att de sprider ju ofta över flera tillgångsslag. Att, och det är väl min så här reflektion, att de flesta professionella stiftelseportföljer har inte jättehöga aktieexponeringar. Det är kanske max 50%. Mm. Sen är det ofta andra, där är räntor, där är skog, där är private equity, där är liksom, ja, väldigt, väldigt blandat. Så att, ja, men jag ska säga, om det är någon läsare som har någon ingång på Nobelstiftelsen och deras förvaltare, så tar jag gärna det. Sen ska jag också säga så här, att bara för att man har mycket pengar, nu gäller inte det Nobelstiftelsen, men bara för att man är en stiftelse har mycket pengar, så finns det katastrofala exempel
grejer
på
man kan göra. Ja.
Mm. Jag har till exempel en bekant som fick gå in och ta över en stiftelse där liksom vdn hade liksom gjort katastrofaffär, investerat i onoterat och krypto och liksom dyra fonder och sådant.
Ja, de är ju väldigt försiktiga annars, är väl...
Nej.
Nej, men jag tänker...
De professionella, ja.
Ja, men sådana här endowments där har stiftelser eller Svenska kyrkan kanske som är, investerar pengarna väldigt långsiktigt, då är man ju försiktig väl med...
Ja, ja, om man är ansvarig. Ja, men och det är det jag menar, att man tror ju det. Men jag kan lista många exempel på där det inte har varit så, utan man tar med sig samma dumheter som småsparare in i en stiftelse. Och jag har träffat fler än en stiftelse där placeringskommittén inte har haft en aning vad de håller på med.
Mm.
Liksom. Utan samma problem återkommer i stiftelser som... återkommer som småsparare. Mm. Och för stiftelser gäller exakt samma sak. Väl diversifierad portfölj, långsiktigt sparande, global indexfond. Liksom.
Mm.
Det är förvånansvärt liksom få gånger jag har hittat en indexfond när jag sett deras portfölj. Utan ofta är det så här, dyra fonder med 2% och sen har de blivit bjudna på någon middag på fondbolaget. Liksom.
Känns sig lite vippade.
Ja.
Britta Nilsson skriver så här: hur skulle du rekommendera en person på 25 år med 5-10 års sparhorisont att placera sina pengar? Det är cirka 200 000 kronor. Finns det några pålitliga, helt oberoende rådgivare inom kapitalplacering som ni skulle rekommendera? Att sälja av sina fonder på aktiefondkonto, betala kapitalskatten och därefter bespara i ISK.
Mm.
När är det lämpligt och när kan det vara olämpligt? Jättetacksam för svar.
Ja, jag tänker att här är ju flera frågor i ett.
Yeah.
Så den första, rekommenderar en person som är 25 år gammal, 5-10 år sparar och placerar 200 000. Vad är svaret, Karin?
En global indexfond.
Ja, eller en fondrobot som en till fondrobot. Exempel Lysa.
Mm.
Yep. Så då har vi klarat av den. Avsnitt 99, återigen. Det, liksom, det känns som att vi hela tiden återkommer.
Men då
till
kan
det
vara hela kapitalet.
Ja, ja, alla de 200 000. Mm. Ja, ja. Absolut.
Så
avsnitt, nej, men avsnitt 190 då också med hinkarna. Så, yeah. att det finns en buffert och där finns ett liksom mellanrisk och ett högrisksparande. Så att avsnitt 99 med avsnitt 190, det är alltid kombon. Mm. Liksom, det är svaret på majoriteten av frågor.
Mm.
Finns det någon på lite oberoende rådgivare? Kolla länk i anslutning till videon där vi har en tråd som heter då finansiella rådgivare, där jag har skrivit en lista på 6 stycken som jag rekommenderar. De har lite olika nischer. Och sen har vi dessutom en tråd på forumet som heter så här: vad är värdet med en finansiell rådgivare? Mm. Där vi också diskuterar det. Och många av de här rådgivarna har jag tvingat in i forumet också. Där jag har sagt så här: jag brukar rekommendera för jag tycker att ni är duktiga. Då får ni faktiskt ställa upp och svara på frågor i forumet också.
Ja, men det är jättebra.
Ja, så att då ska jag rekommendera där. Att sälja av sina aktier, det var den här frågan.
Vad är
som
frågan där? Att sälja av sina fonder på aktiefondkonto?
Det är samma fråga vi hade precis här innan. Ja. Att ska jag sälja av och betala en skatt för att flytta till ISK?
Ja,
så ja, i de flesta fall är det mer lönsamt.
Mm.
Bra, då går vi vidare.
Carl-Johan Forsén Erlin.
Här känner vi.
Ja,
han har varit som gäst.
Ja, visst. Vad skiljer ISK och kapitalförsäkring, KF då alltså, i olika aspekter som skatt, val av placeringar, belåning för hävstång, uttag, förmånstagare med mera, i synnerhet när man har skattehemvist utomlands men placerar i Sverige? Vad behöver jag tänka på?
Ja, typiskt en sån här fråga att ta med en finansiell rådgivare som är duktig. För att Carl Johan som är författare och en vän till oss, de bor ju utomlands men är, jag tror att de fortfarande placerar sina pengar i Sverige. Och då uppstår alltid de där specialreglerna. Så att jag skulle rekommendera samma, kolla på den här listan med finansiella rådgivare så att du får hjälp där. Sen ska jag faktiskt säga att jag har mässat med Carl Johan om det här. Men jag tänker att just sån här fråga är så viktig att det blir rätt. För det kan bli så tråkiga skattekonsekvenser om det där. Ska vi ta nästa fråga?
Då har vi Marcus Holmstedt som skriver så enkelt som så här. Hur köper ni guld?
Vi gör det. Vi har också en tråd på forumet som heter liksom så här, ny guldfonder på Avanza Nordnet. Och då gör vi det via börshandlad fond. Och då finns det lite olika. Ja, i början av året så rekommenderade vi denna som heter Extra Gold. Och sen gillar jag Royal Mint som är så här brittiska, något sånt, någon treasury. Där som har en fond med fysiskt guld, men man äger det via en börshandlad fond för då får man lämpligast skatteeffekt på det. Vill man köpa fysiskt guld, då kan man typ köpa det via, jag vet inte, Liberty Silver eller Tavex eller Guldcentralen eller sånt. Man får kolla vilken som är, har lägst påslag helt enkelt. Men att köpa fysiskt guld, det skulle jag bara rekommendera som en liten andel, som en liksom försäkring vid zombieapokalypsen. Ja. Eller om man vill liksom ge bort det som generationsförmögenhet till sina barn typ.
Alltså, men det är ju också så att man får en sån liten...
ett mynt.
Ett litet mynt, så är det så 12 000 kronor för dig.
Exakt.
Tungt är det, men det är ju liksom ja,
tungt och tungt, 30 litet. Gram liksom.
Ja.
En ounce. Ja. Så att, men börshandlad fond är ett ISK-konto på Avanza Nordnet. Och där finns en lista på forumet med Royal Mint och Extra Gold, det är två favoriter. Yes, ska vi ta nästa?
Investeringsformel skriver en fråga så här. Hur ser ni på investeringssituationen i Kina? Det är positivt och negativt eller andra åsikter?
Alltså återigen, jag försöker att inte beblanda mig med den typen av frågor för att de är ju en omöjlig att svara på. Och så blir det bara någon spekulation och då kommer jag hamna som alla andra rådgivare som uttalar sig om framtiden att jag kommer ha mindre rätt än om man singlade slant. Det som man däremot kan objektivt sett säga, som vi också haft en tråd på forumet, är att liksom Kina har ju inte samma rule of law som är en väldigt viktig faktor när man investerar. Alltså att staten kan gå in och plötsligt bestämma över företag på ett helt annat sätt än vad man kan göra till exempel i västvärlden.
Yeah.
Och det är en risk man behöver ta hänsyn till. Och jag vet att det är folk i forumet som inte är jätteglada för då Kina av just den anledningen att det är inte konkurrens på samma villkor. Alltså hamnar man i onåd hos den kinesiska regeringen så kan det bli svårt. Och sen är det dessutom sådana saker, detaljer, att egentligen alltså detta är så oerhört komplext så jag kanske inte ens ska gå in på det, men du äger ju som västerlänning, äger du aldrig aktierna direkt, utan man äger aktierna typ via ombud. Så att kinesiska, det är klurigt, skulle jag säga. Samtidigt så är det ingen som kan ta ifrån Kina att det är där tillväxten sker, och Kina har väl förutom de senaste 1000 åren alltid varit den mest utvecklade civilisationen. Och McKinsey hade en rapport för några år sedan att det ekonomiska centret håller på att förflyttas från väst till öst.
Men hur lång tid det tar och hur...
Ingen aning.
Kan vi inte veta.
Ja, utan därför kommer jag tillbaka till så här, köper du en global indexfond och en tillväxt med, som inkluderar tillväxtmarknader som Kina, så är det liksom den lämpliga fördelningen som man bör och kan ha, påstår jag. Så.
Hallonpussen skriver så här, vad ska man göra med de investeringsbolagen man äger? Investmentbolagen, förlåt mig.
Jag skulle säga så här, att gå tillbaka till anledningen till att du köpte dem. Alltså om man nu håller på med direktinvestering i aktier så måste man ju ha ett case. Varför köpte jag detta? Med vilken horisont?
Någon sa att det var bra.
Ja, men då är det inte en anledning att äga dem, tycker jag då. Utan tror man på bolaget och tror man de förutsättningarna som man köpte det vid gäller fortfarande och man tror att det kommer gälla framgent, ja men behåll dem. Om du inte vet varför du köpte dem, du vet inte varför de har, du har dem i portföljen, du vet inte hur de matchar de andra bolagen du har i din portfölj, ja då kanske det inte är något du ska äga. Vilket jag påstår så är så för 9 av 10 personer. Och då är vi tillbaka på fondrobot eller indexfond eller liksom globalt sparande. Så att jag ska säga att det beror på vad du tänkte när du köpte dem.
Mm.
Bra.
Sara MBKN frågar, eget ISK för pension eller till barn eller hus? Eller samma ISK med olika fonder?
Nej, ja. Så här, spelar egentligen ingen roll matematiskt. Emotionellt dela upp det, för det blir enklare att se. Detta är mitt sparande för huset, detta är mitt sparande för barnen, detta är mitt sparande för pension.
Mm.
Så har vi gjort. Alltså jag tror vi har typ 20 ISK-konton.
Ja, vi har det. Det är därför som jag ibland undrar, var är mina Tesla-aktier?
Ja, man kan döpa om sina depåer både på Avanza och Nordnet eller Lysa, så man kan sätta namn på dem. Så vi har så här, barnens sparande de inte vet om, barnens sparande, Jan Pension, Karo Pension, ekonomisk frihet, mellanriskinken och sånt. Så döpa om dem.
Cheryl Live skriver så här, är det vettigt att vara med och betala partners bolån om man bor ihop i deras bostadsrätt?
Ja, inte om du inte äger motsvarande andel som du betalar ett lån på.
Nej,
så att, precis. Ja. Så att äger du inte en del av lägenheten, så tycker jag inte du ska betala en del av lånet.
Nej.
Sen kan man därmed betala för drift och underhåll, eftersom man är med och skapar slitage.
Mm.
Men ska man betala på bolånet, då ska man äga motsvarande andel.
Absolut.
Tycker jag.
Alltså det tycker jag är...
Goes without saying.
Ja. Yeah.
Okej.
Okay. Bra fråga, Cheryl Live. Hoppas att detta löser sig.
Ja.
Mm.
Kommer en fråga till? Ja.
Hur gör man i parförhållanden med olika inkomst?
Ja. Här finns det ju inget rätt svar.
Nej, det finns många svar.
Utan här får man ju prata. Finns också, jag vet på forumet finns alla möjliga att man betalar procentuellt. Att man betalar lika mycket, att man har helt separata, gemensamma. Så att jag tror att det viktigaste är att ta samtalet. Så mitt råd skulle vara här, så ta samtalet. Vi har ju 2 avsnitt som är så här 20 eller 40 frågor om ekonomi för par.
Mm.
Där man kan diskutera. Och det är där sådana, så här, vad är viktigt för dig, vad är viktigt för oss? Hur ser du på utgifter, vilka utgifter är viktiga för dig?
Mm.
Spara eller investera, vad betyder pengar för dig?
Ja, och det så. Kanske man inte behöver bara ta en gång, utan man kanske tar det någon gång då och då. Liksom, för saker kan ju ändra sig.
Ja, ja. Alltså vi har ju snart varit ihop i 18 år och vi har ju fortfarande... liksom både diskussioner och olika åsikter. Bra. Gratispension, frågar.
Ja. 1. Hur mycket lönearbetar ni som anställda? 2. Har ni någon kryptovaluta i portföljen och i så fall på vilken tidshorisont?
Ja. Hur mycket vi lönar? Alltså vi arbetar ju typ... Alltså det, jag vet inte hur man ska svara på frågan. Jag arbetar ju typ mellan 60 och 80 timmar i veckan.
Mm.
Du arbetar också 40 timmar i veckan.
Mm.
Så att ja, vi arbetar liksom heltid eller mer än heltid.
Ja, du jobbar ju mer än heltid.
Ja, men jag upplever ju inte
på
det.
På ditt jobb.
Ja, men vi har ju inte pratat, alltså så här, jag relaterar ju inte till det som att jag jobbar, utan för mig detta är ju livet, jag har ju valt det.
Mm.
Vi hade inte behövt jobba så mycket som vi gör överhuvudtaget. Men för
Nej,
mig
men
är det så här, vad
vi,
hade jag
du
gjort?
Du sitter vid ditt ofta 60-80 timmar i veckan. Ja. Jag jobbar... timmar. Och sen så har jag ju det andra jobbet med mark, vad ska man säga?
Ja,
familjen,
hushåll.
Att se till att allt funkar där och sånt. Och det gör ju du också. Ja.
Men vi är,
inte
är inte anställda i något annat bolag än vårt eget.
Ja.
Så att vi har ju oerhört mycket frihet i att välja. Mm. Så att det är ju optional. Att vi
vissa saker måste dock hända. Så att det är inte optional liksom, på något vis. Hur mycket kryptovaluta har vi?
Vad är det som inte är optional? Nu blir jag ju nyfiken.
Nej, men alltså... Jo, det är klart att det är mycket som är så att vi kan välja själva. Men vi vill ju spela in podd varenda vecka.
Ja.
Och då är det nästan inte optional.
Nej, jag håller med. Jag tänkte att du skulle säga det.
Ja.
Jag sa att Karo var så här, ska vi ta semester? Och bara, nej, vi måste göra avsnitt. Så att, nej, så att, ja. Men vi har liksom så här, vi lever på våra löner än så länge. Liksom. Har ni någon kryptovaluta? Nej.
Vi har ingen kryptovaluta.
Inte en krona har vi kryptovaluta. Förutom det som man får indirekt via indexfonder. Som du får så här, vi äger Tesla via indexfond. Tesla äger kryptovaluta, men inte mer än så.
Mm.
Ska vi ta sista två frågor?
Sjumila Sjumilanatten,
ja,
frågar: spartips för den som har rika och slösaktiga vänner. Jag är trött på att känna mig snål och fattig.
Jag skulle säga så här att detta, vi har ju det här avsnittet som heter så här, varför är det ibland klurigt att prata om pengar?
Mm.
Där pratar vi om detta med Moa, att det handlar ju ofta om förväntningar. Och sen skulle jag säga att detta är väl snarare kanske mer att det är lätt att tro att om 9 personer gör någonting, att det är rätt och att man är liksom det udda fåret och att man är konstig, när det egentligen kan vara tvärtom. Att man är den som säger som att kejsaren är naken, för jag känner igen mig i detta. Men tricket här tror jag är ju att omvärdera synen på sig själv. Man behöver inte vara snål och fattig, utan jag är ansvarig och långsiktig och ja, går efter mina drömmar och prioriterar det som är viktigt för mig både på kort och lång sikt.
Ja, och det kanske de här rika och slösaktiga vännerna också gör på sitt sätt.
Ja, eller inte.
Jag vet inte vad som menas med slösaktig, men sen är man ju vänner också av andra anledningar, för att man gillar varann, och
ja,
då ska man ändå kunna liksom säga jo, varann men, utan att det här filtret med pengar kommer emellan, tänker jag.
Ja, och då är vi tillbaka på avsnittet med Moa.
Ja.
Så där, varför är det klurigt att prata om pengar? Så att man liksom synkar förväntningar.
Ja.
För det kan ställa till, liksom, så här, man ska åka på en gemensam semester och de ena vill flyga första klass eller bo femstjärnigt och man själv är så bara... Så jag hade en kompis som somras var och hälsade på vänner i Marbella och som har mycket pengar, så här, ja, alltså, vår budget håller inte riktigt att varje lunch kostar 2000 spänn.
Nej.
Liksom, det är inte det jag vill lägga mina pengar på.
Liksom.
Så då får man ju ha ett samtal om det där, att så här, jag fattar att 2000 spänn för en lunch för er är inte jobbigt, men i vår ekonomi är det jobbigt, men vi vill ändå komma och hälsa på och hänga med er.
Ja.
Alltså, hur kan vi liksom göra? Och
då har man det samtalet för att det ska bli lätt. Och bara och liksom synka
vad
man lägger pengar.
Så att jag skulle säga så att detta är inte problemet, utan detta är symptomet på problemet. Mm. Så att det är den här klassikern. Problemet är aldrig problemet, utan problemet är alltid mycket större än problemet. Bra.
Var det sista frågan nu?
Nej, det var massor av frågor. Men jag tänker att vi håller här. Vi har pratat i en timme och nästan kvart. Men jag vill bara säga stort tack för alla frågorna. Är det så att du inte har fått, vi har inte kunnat svara på alla frågor som har kommit in. Ställ gärna istället för att ställa frågorna ibland på Facebook eller på Instagram. Ställ dem gärna i forumet.
Mm.
Där hänger många
bättre
andra.
Bättre chans att få svar där.
Och sen vill du, och även där hinner jag inte alltid svara, men de flesta får svar från andra. Vill du vara garanterad få svar av mig, så är det ju så att jag prioriterar alltid de som är i vår community på Patreon, på då patreon.com/rikatillsammans. Så där brukar jag liksom alltid prioritera
att svara
och ge lite längre svar. Eller där har vi till och med sådana här fika tillsammans på onsdagar som är utan agenda, där man kan liksom logga på och så brukar vi vara 20-25 pers och så kan man ställa frågor.
Det är inte alla som vet vad vårt Patreon är, men det är ju vårt community, och det är ju, vad ska man säga, man väljer själv om man, hur mycket man vill liksom
engagera sig, vilka aktiviteter man vill vara med på, vilka extra material man vill lyssna på, vilka digitala möten man vill vara på. Men vi försöker ha liksom några möten varje månad där vi liksom
bjuder in gäster. Det ska ju ge mer än vad man betalar för att vara med.
Ja, och sen ger vi ibland lite mer konkreta investeringstips på börsintroduktioner, och vi hoppas kunna komma med jag jobbar på ett investeringstips här nu i september och oktober som kommer på Patreon. Och det vi skickar ut varje vecka. Där. Så att patreon.com/rikatillsammans, eller så bara klicka på länken i anslutning till avsnittet. Grymt!
Ja, tack för idag.
Tack för idag, så ses vi nästa vecka, så får vi se vad det blir nästa vecka.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.